Det är 50 grader varmt. Ingen el igen. Inget kylskåp. Ingen wifi. Inget ljus på kvällarna. Och framförallt ingen svalka. Luftkonditioneringen är död. Ditt barn försöker sova. Svetten rinner ner i ögonen på henne. Hon gnyr. Du fläktar henne med en tidning. Fläktar, fläktar, fläktar. Hur lever man utan el i extrem hetta? Här är historien om elavbrott och elkris och extremväder. En av Mellanösterns mest explosiva vardagsfrågor. P1s Mellanösternpodd med Cecilia Udén, Johan Mattias Sommarström och Firas Jonblatt. Jag heter Johar Bendjelloul. Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström, Sveriges Radios korrespondenter i Mellanöstern. Hej!
Hallå!
Hej!
Och Firas Jonblatt som är Ekots reporter, bevakade Mellanöstern från Beirut i somras. Välkommen till denna podd.
Tack, tack. Hej!
Ja, sommaren 2021 så drog en extrem värmebölja över Mellanöstern. Hetta är ju vanligt i det här området, men inte denna hetta. Temperaturer över 50 grader uppmättes i 6 länder. Saudiarabien, Kuwait, Iran, Irak, Oman och Förenade Arabemiraten. 50 grader varmt. Klimatförändringarna är redan här, om någon undrat. Alltså jag tror aldrig jag har upplevt det, 50 grader. Har du, Johan Mattias?
Ja, jag har faktiskt det. I Libyen, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Det kanske var 2012-2013, men det var 50 grader på sommaren. Dessutom Ramadan, så det var fasta och man fick inte dricka under dagarna. Alltså jag fick ju göra det, men av respekt till min omgivning så borde jag inte göra det så synligt. Det var nästan som ett helvete så fort man kom utanför den bekväma luftkonditioneringen i bilen.
Ja, Firas, vilken är den högsta värme du har varit med om?
Nej, inte 50 grader. Jag tror den högsta jag har varit med om i Libanon var 41-42 grader. Alltså jag brukar sluta räkna när det blir över 25 grader. Men det var väldigt, väldigt varmt. Jag bor uppe i bergen i Libanon. Det var stilla, så det blåste ingenting och det var väldigt, väldigt tufft.
Ja, Cecilia, vad är det värsta du har varit med om när det gäller temperaturer?
Jag har upplevt 48 grader, men jag har inte varit utan vatten. Och det är ju räddningen. För de som inte har vatten när det är så där varmt så blir det ju fruktansvärt. Det är lite svårt att andas för det första. Men sen kan man ju, ni vet att amerikanska soldater i Irak brukade ta små vattenflaskor och stoppa ner dem i blöta tubsockor som man hängde utanför liksom på sidospeglarna till en bil och körde snabbt, då blev vattnet kallt. Och kallt vatten när det är så varmt är ju avgörande.
Ja, alltså Johan Mattias, alltså hur går det till när man är i 50 grader i hetta? Alltså hur rör man sig, hur skyddar man sig? Alltså kan du beskriva upplevelsen, vad händer med kroppen?
Det är fruktansvärt, det är vidrigt. För det första så håller man ju sig utomhus så lite det bara går. Men ibland måste man röra sig från punkt A till punkt B utan en bil till exempel. Det är jättesvårt att andas. Svetten tränger ut naturligtvis. Och så blir man så otroligt konstig i skallen. Det är som om tankeverksamheten är som tuggummi. Och jag tror att även om man har tillgång till vatten så tror jag att man dricker för lite. Dricker hela tiden, men kroppen bara skriker att det behövs mer. Och så snörps liksom halsen ihop på något sätt. Det är en jättekonstig upplevelse.
Mm. Vad har du för strategier, Firas, när det är extremhetta?
Ja, jag tyckte om det. Alltså gärna blir som tuggummi. Nej, det är så att man dricker så mycket vatten, men ibland orkar man inte ens lyfta på vattenflaskan för att dricka, för att det är så varmt alltså. Jag brukar duscha flera gånger om dagen om det finns vatten när jag är i Libanon. Och sen dricka iskallt vatten, alltså mycket is i ett glas och sen dricka och dricka och dricka. Och ja, klä av mig lite på något sätt så att man har så lite kläder på sig som det går. Men grejen är att när det blir varmt så det känns som att blod i en kokar. Så oavsett vad man gör så man svettas och svettas och man känner sig väldigt, väldigt varm. Så jag vet inte om det finns någon strategi som är väl fungerande. Inte för mig i alla fall.
Men vattnet dricker man ju inte bara. Utan i Bagdad till exempel så installerade vissa butiker såna här provisoriska utomhusduschar duschar där man fullt påklädd kunde plaska ner sig och dränka ner sig, alltså att bli plaskvåt för att då bli avkyld. Och butikerna gjorde det här gratis och de sa att det här är ett bra sätt att locka kunder.
Ja, jag har sett tv-bilder på det där. Det är som ett sådär sprinklersystem på gatorna som man passerar igenom.
Ja, men det finns också. Men det förutsätter ju ofta el. Det är sånt som finns i Las Vegas där man liksom duschas med vattenånga på väg in till hotell och kasino. Men det förutsätter ju el och det gör ju sprinklersystemen också med stora fläktar som liksom, där det sitter en slang som sprutar ut vatten. Men allt det förutsätter att man har tillgång till el. De här duscharna, de är liksom såna här pumpduschar, provisoriska, som man kan ha på gatan.
Ja, det är ju det här med tillgången till el. Extremhetta är ju ett hälsofarligt väder. Det är ju faktiskt det farligaste vädret. Det vållar fler dödsfall globalt än andra mer braskande konsekvenser av klimatförändringarna som skogsbränder och översvämningar och tropiska oväder och sånt. Och värmen då stiger ju samtidigt som många länder i Mellanöstern plågas av just det här med elavbrott. Och utan el, inga fläktar, inga sprinklersystem, ingen luftkonditionering. Det här är ju en plåga, ett evigt samtalsämne som ledde till protester i Irak i somras i den 50-gradiga värmen.
Mutawahirin silmin huquqna bas. Matlabna al-kahraba tarja'an. Zain, idha ma rja'at al-kahraba nibna khiyamna wa naq'ad.
Vi är fredliga demonstranter, vi är här för att få våra rättigheter. Vi stannar här tills elen är tillbaka. Vi får väl tälta här om det behövs. Det här var en demonstrant utanför en avstängd kraftstation i Karbala i Irak i somras. Det var AFP som rapporterade. Alltså så här har det varit i Irak i många år. Cecilia, vad beror det på att elförsörjningen är så opålitlig?
Man kan sammanfatta det i dålig gammal infrastruktur som också har förstörts av strider och plundring och korruption där upprustningskontrakt präglas av vänskapskorruption och sekterism. Det gäller både Irak och Libanon. Och sen så behöver man ju liksom bara titta upp i luften och se alla dessa trassliga nystan av elledningar som hänger som spindelnät mellan gränder och gator i både Libanon och Irak för att fatta hur illa det är, eller att känna ångorna från alla dieselaggregat, generatorer som för oväsen och förgiftar luften och som orsakar cancer enligt forskare. Men det här med protesterna, det har kanske inte alltid betonats i västerländska journalisters rapportering i alla fall, om man ska säga någonting självkritiskt, för att vi har lagt större fokus på demokrati och yttrandefrihet och mänskliga rättigheter bland demonstranterna när man har intervjuat demonstranter. Och det har, så har det också varit i de stora städerna, i Bagdad, i Kairo och så vidare. Men, och då är det inte i första hand elen som man pratar om, men det gör man i Karbala och i Basra, där en demonstrant höll upp en skylt där det stod "Korruptionen dödar mig. Irakier är inte rädda för helvetet. Vi är redan vana vid att leva i det."
Ja, Cecilia, du berättade att i Gaza, det är ju nästan aldrig några folkliga protester mot Hamas. Men när det blir elbrist, när elen stängs av, då kan det bli demonstrationer i Gaza mot Hamas.
Ja visst, för ett par år sedan gick 10 000 människor ut på gatorna och protesterade mot elbristen i Gaza. Protesterade mot Hamas, vilket ju är ovanligt.
Mm. Om vi ska återgå till de här elledningarna, det är ju såna här ikonisk bild från Mellanöstern, de här nästan overkliga nystanen av elledningar i luften. Firas, hur ser det ut i Libanon? Kan du beskriva det?
Ja, jag vet inte om det går att beskriva. Alltså det är typ som hängande kakor av kablar. Alltså det är kablar överallt och man, ibland trampar man på kablar, ibland ser man dem. Alltså, och jag brukar alltid undra, hur vet man vilken elledning går till vilket hus? Alltså för att det är väldigt ett väldigt komplicerat system, om det ens är ett system. Men jag vet att det har hänt flera dödsfall i Libanon på grund av att man elektrifieras av just de här kablarna som hänger löst.
Det är också vanligt att man tjuvkopplar, att många av de här trassliga elledningarna faktiskt är folk som har kopplat upp sig på elnätet och aldrig får någon elräkning.
Ja, Johan Mattias, du måste väl också ha fått ha sett de här nystanen.
Jag träffade en elektriker i Bagdad för inte länge sedan. Och jag frågade hur lätt hans jobb var, och han sa just det som Firas var inne på. Det är inte helt lätt att hitta rätt elledning. Det ser verkligen ut som trassliga fågelbon eller en extremt sån här sladdhärva som ligger kvar i en kvarglömd låda, fast gånger tusen. Omöjligt!
Och när elen från de statliga kraftstationerna sviker, så har det ju då i Bagdad och på andra håll också växt fram en marknad där privata företag sätter upp generatorer på olika platser som du då går och kopplar upp sig mot så att man kan få el. Johan Mattias, hur funkar det?
Ja, i Bagdad i alla fall så är man kan som privatperson eller företag köpa stora generatorer. De är flera meter breda och någon meter höga. Och så försöker man hyra land eller köpa en plätt mark där man placerar den här generatorn då. Och så får hushållen eller andra företag i närheten i kvarteret koppla in sig på de här till en ganska hutlös dyr summa pengar. Men å andra sidan så är man då i princip garanterad elektricitet dygnet runt, även när statens elektricitet inte fungerar, vilket den för det mesta inte gör. Jag pratade med en kille i Bagdad som då har kopplat upp sig på en sån här, som så många andra där har gjort, och han sa att vi har ju ingen val, vi måste göra det här. Men samtidigt så känner jag en del folk också som har sett det här som en lysande affärsmöjlighet, för att vi vet att det kommer ju inte finnas någon statlig el att lita på ever i det här landet, så att de som köper de generatorerna, de kan ju pengar.
Ja, och samtidigt så måste man ju, de människor som inte har särskilt höga inkomster, de kan ju inte komma i fråga för att få el på det här sättet, antar jag.
Nej, då har man ju inte råd, men det finns ju naturligtvis andra alternativ också, som gas till exempel, som används både till kylskåp och till att värma mat och sådär. Men det är ju inte heller gratis, det kostar ju också pengar.
Jo, jag får tillägga här att i Libanon till exempel under den senaste elkrisen, så har de här personerna som äger de här generatorer blivit väldigt mäktiga män, oftast är det män. För att det var de som räddade befolkningen när alltså statlig el inte fanns. Och vissa tycker att de har blivit alls för mäktiga, för att det är de som nu kontrollerar elförsörjning i Libanon till exempel, när staten är inte tillgänglig med sin el. Mm.
Cecilia?
Det blir en elmaffia, eller?
Ja, nästan.
Men det här är ju diesel. Dieselgeneratorer som både är oerhört för ett jävla oväsen och förgiftar luften. Så att just i Libanon så har forskare visat på att luftföroreningarna eller giftiga gaser i luften har ökat 8 gånger sedan den senaste elkrisen, och enligt forskare så orsakar detta ju cancer också. Mm.
Ja, det är ju just att man och luftvägsproblem inte minst, eftersom det är partiklar i luften också. Det är också ett av Mellanösterns allra vanligaste ljud, det här brummandet från elgeneratorer. Hörrni, vi har ju pratat en hel del om Libanon redan, och Libanon är ju nästan ett kapitel för sig när det gäller det här med svekfull el. I oktober 2021 så slocknade i princip hela landet.
Lebanon has been plunged into darkness after its two largest power stations were shut down due to a prolonged fuel shortage. Officials say the outage will last several days. Many in the country rely on private generators, but diesel is in short supply.
Mm. Det här var en rapport från tv-bolaget Deutsche Welle. Ja, Firas, när två kraftstationer samtidigt slocknar i Libanon, vad händer då?
Oj, alltså bara för att ge lite bakgrund. Libanon har i flera decennier skulle jag säga, haft problem med elförsörjning. Alltså staten har misskött hela branschen, för att uttrycka sig milt. Och då har två elkraftverk slocknat på grund av att det var brist på bränsle. Libanon, som går igenom en jätteekonomisk kris, har inte haft råd att köpa bränsle. Samtidigt så var det att man köpte el från två flytande elkraftverk från Turkiet. Men dessa två elkraftverk också avslutade sitt avtal med Libanon i slutet av september. Och när de två elkraftverk som Libanon har slocknade, då blev det mörkt i landet. Och det var lite en sorglig scen att se en hel stad som bara blir helt mörkt. Men det är inte första gången det har skett. De senaste månaderna och åren, två åren, så har det blivit så flera gånger att man har haft stadsdelar i Libanon som var totalt mörka alltså.
Ja, de där tv-bilderna är ju helt otroliga. Det enda som lyser är då strålkastare från bilar på gatorna. Ja, vi måste ju prata lite om krisen i Libanon här, för det är ju en ekonomisk kris som i princip saknar motstycke i världen just nu.
The financial crisis is so bad that the World Bank has compared Lebanon's hyperinflation to Weimar Germany and Zimbabwe.
In my view, the electricity had already stopped in the country. We never had proper electricity in this country. They're laughing at us. Now they've stopped it completely because they're trying to humiliate the people. That's how people are living now. We're being humiliated.
Ja, Världsbanken jämför krisen i Libanon med Weimarrepubliken i Tyskland eller Zimbabwe för 10-15 år sedan. Som jag ser det har elektriciteten redan upphört i Libanon. Vi har aldrig haft ordentlig el i det här landet. De skrattar åt oss. De försöker att förödmjuka folket, säger en Beirutbo i ett Sky News-reportage från oktober 2021. Firas, hur är det att stå i en sån där milslång kö för att få bensin till bilen som Beirutborna måste göra?
Fruktansvärt, särskilt när det är varmt och man måste sitta i en, alltså i en bil under hettan. Längst så var jag i en bilkö i 8 timmar, tror jag.
Åtta timmar.
Jag hade tur för att bensinstationen var typ cirka 1 kilometer från där jag bodde. Så för mig var det lite okej att promenera hem lite då och då, och istället för att sitta och vänta hela tiden i bilen. Men det var 8 timmar som det tog mig för att kunna tanka bilen då min bil parkerades i kön. Och som sagt, fruktansvärt. Inte sällan bevittnade jag slagsmål, för att det finns alltså man står i kö, men det är inget system, utan man tränger sig här och där och från överallt. Så på något sätt, du kanske är nummer 2 i kön, men du får 6 eller 8 bilar som tankar före dig. Och ofta har det blivit slagsmål. Armén var tvungen att komma in flera gånger och sen var det slut. Man fick inte tanka. Så det var eländigt i flera månader i Libanon, just för att det fanns brist på bränsle.
Mm, Joa Mattias, du har varit med om samma sak i Jemen, om jag har förstått rätt.
Ja, i den norra delen av Jemen som kontrolleras av Houthi-rebellerna så kommer det inte in tillräckligt med bränsle som bensin och diesel. Det sätter den saudiledda koalitionen stopp för de leveranserna. Så att där är bränsleköerna då, kilometerlånga, precis som i Libanon. I uppåt mot 3 dygn kan man få vänta på att få tanka sin bil med 30 liter bränsle. Men där så lämnar man ju då, många förare lämnar bilarna, och så bildas det någon slags telefonkedjor där man ringer varandra och säger nu har bensinstationen öppnat igen, så nu kan vi köra fram några hack och kanske försöka få tanka. Och så där håller man på i 3 dagar. Det är ju väldigt jobbigt, framförallt för de som verkligen behöver bensinen, inte bara privat utan även i sina yrken som hjälptransporter, transportbolag, taxi och så vidare. Och för att inte prata om generatorerna då.
Firas, hur är det på sjukhusen? Det är ju en plats där el verkligen behövs för att rädda liv.
Ett av Libanons största sjukhus varnade faktiskt under sommaren att de kommer att stänga flera avdelningar ifall man inte förser dem med bränsle för deras elgeneratorer. Och då klev olika aktörer in och gav extra, alltså skänkte extra bränsle till sjukhuset så att avdelningarna inte skulle stängas. Och då varnade sjukhuset att ett tiotal patienter kommer att dö om vi inte får elektricitet.
Cecilia, vad du har sett av det, alltså hur sjukhus påverkas när elen sviker?
Ja, vi har ju hört talas om människor som faktiskt har dött på sjukhus i Mellanöstern i olika länder för att respiratorerna har slutat fungera när elen har brutits. Och det här har varit skandaler som också har lett till stora protester, särskilt då bland covid-sjuka under det senaste året.
Mm. Till slut här, alltså Firas, När vi spelar in det här i mitten av oktober, nyheterna från Libanon är ju väldigt skrämmande när det gäller den här krisen. Alltså hur allvarligt är det, skulle du säga?
Libanon beskrivs nu som en stat i fritt fall. Ekonomin rasar, valutan, hög arbetslöshet, vårdsystemet haltar. Så det är kris på kris på kris i Libanon. Dessutom regeringen står lite handfallen på grund av att man har så mycket statsskuld och man är mer eller mindre utfryst från omvärlden.
Men gud vad deppigt, det här är ju bara nattsvart. Vi vill ju vara glada. Finns det ingenting positivt? Finns det liksom, finns det inget ljus i Libanon, Firas?
Jo, det ska finnas. För det finns många som verkligen strävar efter en förändring. Och nu ser man fram emot valet i slutet av mars nästa år. För att libaneser är verkligen trötta på den gamla eliten, om man får säga så, som har styrt landet i flera decennier. Så hoppet finns, men samtidigt så finns det en besvikelse på att man har hamnat där man är nu.
Libanon har ju en ung generation som är fantastiskt kapabel. Nu har många av dem försvunnit ut ur landet i denna brain drain som har pågått. Men där finns ju potentialen. Det finns till exempel en ung kille som lanserade en app som heter Beirut Electricity. Det vill säga han gjorde det som myndigheterna borde ha gjort. Att informera folk om när det finns el. Jag har den på min telefon. Jag öppnar den nu och där står det till exempel att det kommer att vara elavbrott imorgon mellan 3 och 6 på eftermiddagen.
Ja, tack ska ni ha. Det är klart att det finns ju vardagsstrategier som fungerar även i samhällen som inte fungerar. Vårt program som idag handlar om extremhetta och elbrist. Ja, Johan Mattias, hur är det? Funkar det med alla de här vardagssysslorna? Laga mat och tvätta och liksom jobba när man behöver internet.
När man inte har el, tänker du på? Ja, det är ju svårt naturligtvis. Jag vet att till exempel under början av inbördeskriget i Syrien så var ju stora delar av norra Syrien nästan kalhygge för att folk hade då huggt ner alla träd som fanns för att kunna använda det som bränsle och laga mat. Tvätta får man väl helt enkelt låta bli att göra. Men det finns ju andra sätt att värma maten än med el. Vi har ju gas också, men det kostar ju också pengar. Och hugga ner skogen eller hugga ner träden är väl kanske inte den bästa idén. Men vad gör man när man inte har något annat val?
Ja, Cecilia, vad har du sett för lösningar som människor har kommit fram till när elen är svekfull?
Ja, det beror ju alldeles på vem man är. I somras när det var så varmt i Gulfen, då såg man hur gästarbetare från Asien hivade ner stora isblock i privata simbassänger. Men det är ju sånt man kan göra om man är privilegierad och har en simbassäng och isblock att hiva ner. Men det här är ju ett jätteproblem för människor som ska sätta på en tvättmaskin. Det finns el en stund och sen vet man att den kanske försvinner. Och om det blir avbrott så orkar inte generatorn med en tvättmaskin och då kanske generatorn går sönder.
Men när man är helt utan el så finns det också fantastiska lösningar. Jag tänker på Gamla stan i Sanaa till exempel. De här pepparkakshusen, jag vet inte om ni har sett dem, men de är bruna och ser ut som kristyr runt fönster och som dekoration. Där finns det små utbuktningar i husen. Och alltså de här, nu pratar vi flera hundra år gamla hus. De här små utbuktningarna, flera av dem är faktiskt kylskåp. För man har, på samma sätt som Cecilia pratade om det här vattnet i tubsockan som man hängde utanför armébilarna i Irak var det väl, så såg man till att de här utbuktningarna kom i rätt vindriktning. Så när det blåste in i de här utbuktningarna så svalkades området ner och man hade en kärl med vatten där inne som gjorde att det kyldes ner ännu mer så att man kunde förvara mat i de här gamla husen.
Ja. Ja, alltså i muslimska länder i Mellanöstern, då, alltså, arkitekturen har ju sedan många hundra år präglats just av det här med att klara hetta. Cecilia, du som är arkitekturintresserad, hur påverkas arkitekturen av klimatet i Mellanöstern?
Ja, det finns en lång, lång, lång tradition av att bygga hus som håller värmen ute och då använder man lertegel, tjock bleka väggar, kupoler, stengolv och sen en naturlig luftkonditionering. I Iran till exempel, i staden Yazd, där finns de mest imponerande exemplen tycker jag. Yazd kallas för vindfångarnas stad och där är många hus byggda just i lertegel. De har vindtorn där vinden fångas och sen cirkulerar ner i huset för att kyla ner. Och ofta finns det också underjordiska kanaler så att luften leds ner från vindtornen ner under husen i underjordiska kanaler som gör att hela huset kyls ner. Men det här är ju någonting som idag kostar pengar och det är ju bara en bråkdel av människor som lever i den här typen av hus när betong, glas och plast har ersatt gamla byggmaterial.
Ja, och sen har vi det här med springbrunnar, Cecilia, som då finns på innergårdar. Tillgång till vatten ingår ju också i arkitekturen.
Ja visst, vatten i springbrunnar eller just i såna här underjordiska kanaler, det har ju funnits i alla gamla ordentliga arabiska hus, de gamla vackra husen i Damaskus eller i Marokko och så vidare. Och det har haft en kylande effekt. Men som sagt, det är väldigt få människor som har råd att leva i den typen av hus idag.
Ja, och när man inte bygger på det traditionella sättet så är det ju luftkonditionering som är lösningen då. Det är ju en av extremhettans riktigt onda cirklar, det här med att ju varmare det blir desto mer luftkonditionering behövs och ju mer luftkonditionering desto varmare blir det, eftersom AC-anläggningar är extremt energikrävande och har väldigt stor klimatpåverkan. Vi kyler ner våra hem men värmer samtidigt upp planeten. Jag tänkte vi skulle avrunda här, Cecilia. Du, det är klart att det blir mycket folklig humor kring det här med elavbrott också. Du hade snappat upp en låt från Gaza som blev en sån här viral hit för några år sedan. Vad var det för något?
Ja, det var i samband med att Gazaborna gick ut och protesterade mot Hamas på grund av elbristen, och då gjordes en låt, det är en video som spreds över hela Gaza och folk kunde den här låten utan till. Texten lyder: "O elektricitet, du har glömt oss. Det var länge sedan du besökte oss."
Hallå, hallå. الو الو معك شركة الكهرباء تفضل يا محطة اندبحنا يا عم الكهرباء من زمان قطع عنا الواحد نفسه يشحن الغسالة ويغسل على الجوال دبرونا يا ناس
يا كهرباء نسيتينا زمان ما جيتينا يا كهرباء نسيتينا زمان ما جيتينا ساعة كل علينا وايام بتنسينا
ضعيفة بتجينا بنضوي بس نواس يا محطة حنا علينا والله
Ja, det här var en låt som det gnolades på i Gaza för några år sedan om svekfull el. Kahraba är glosan att känna till, el på arabiska.
Ja,
alltså just den låten som du spelade nu, den påminner om om Dureid Laham. Han är typ en av arabvärldens största skådespelare. På 80-talet så hade de en föreställning. Och bland annat så i föreställningen så blir han tagen av underrättelsetjänsten och de har honom i förhör och de torterar honom. Och bland annat så kopplar de honom till el, så de sätter el i hans bak. Och då när han bara vibbar så här och skakar för att elström går genom honom, säger han att det är så roligt att elström har hittat till min bak innan det hittar till mitt hem, säger han.
Vad roligt.
Hörrni, innan vi slutar så tänkte jag bara firas. Du hade ett så fint barndomsminne. Du bodde ju i Saudiarabien när du var barn och du berättade om en natt när elen gick och det var extremt varmt.
Jag frågade mamma igår om detta. För henne var det inte alls alltså ett roligt minne. För mig var det ett roligt minne. För att tänk dig, du är barn, du har gått in och lagt dig tidigt för att du har skolan nästa dag. Och sen mitt på natten så kommer mamma och pappa och väcker upp dig. Kom, vi ska till havet. Mitt på natten alltså. För att det var så att plötsligt blev det något problem i elen i Saudiarabien, i Jeddah där jag bodde. Och delar av staden slocknades. Och då var alla tvungna att lämna sina hem för att det var över 40 grader. Och det är dessutom väldigt fuktigt. Jeddah ligger vid Röda havet. Så vi åkte till havet, vi åkte ner till havet. Och nästan hela stan var där. Det var folk överallt. Så för mig var det ett jätteroligt minne. Tyvärr hände det bara en gång att man åker till havet mitt på natten. Men man kunde inte vara hemma när det inte fanns luftkonditionering.
Ja, nej, men då fick du ett vackert minne, en nattlig badutflykt. Vilket fantastiskt äventyr. Men jag kan faktiskt också förstå om din mamma upplevde det som lite mer stressande än vad du gjorde när det är skola dagen efter. Ja, det var allt. Ni har lyssnat till P1s Mellanöstern-podd med Firas Jonblatt, Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström, producent Katja Magnusson, teknik Ylva Björkander och Susanne Martinsson. Ni hittar oss i appen Sveriges Radio Play om ni söker på P1s Mellanöstern-podd. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.